Här rullar ännu ett avsnitt av politikens sommarserie igång. Kul att du har valt att lyssna på oss. Vi ska fortsätta ta oss an, vi är lite kallade sådana här olika giganter eller stora områden som man ofta hör talas om när det gäller finländsk politik, men som vi inom politiken kanske inte alltid stannar till vid och tittar lite extra på. Här i studion sitter Jenna Emte och Freddy Wahlström, stolta politiska journalister. Jag heter Joakim Runt och är programledare, och vi har med oss kulturjournalist Jenny Jägerhorn. Jättekul att du är här. För den som lyssnar, du är förstås bekant röst och bekant face och bekant namn. Vem är du?
Vem är jag?
Ja. Öppna upp.
Jättesvår fråga, herregud. Jag letar efter en kaffekopp i morse för att hitta mig själv. Vi har ju sån här kaffekoppar med namnen på, men jag hittar inte den. Ja. Jag är kanske en sån här lite, jag sätter mig in i det ena och det andra. Jag är intresserad av väldigt mycket, och just jag jobbar också med politik tidigare. Så jag tycker om att göra kulturjournalistik som på något sätt landar lite där i gränssnittet mellan kultur och samhälle. Att jag försöker göra liksom såna, om sådana ämnen som handlar lite bredare om. Okay.
Vad kan det vara för ämnen till exempel då?
Kulturpolitik.
Ja.
Nu till exempel så i våras så har vi talat mycket om var vi befinner oss i samhället just nu, och hur medierna på något sätt kan ta plats där. Det är ju också någonstans en kulturdebatt.
Mm. Allt är kultur.
Mm.
Och vi ska prata kultur.
Och allt är politik.
Ja.
Och allt är politik, ja. Vi ska prata om det här nu i sådär cirkus en halvtimme ungefär.
Ja, alltså jag tänker, du har ju då alltså bevakat politik tidigare och just varit kulturreporter i många år. Vad skulle du säga att kulturpolitik kanske är lite ett sånt ämne som lite faller i skymundan när det gäller liksom den här, vad ska man säga, traditionella politiska bevakningen? Det är väl ibland som det liksom, ja, som vi kan ha fokus på det, men lite tycker jag att det händer att det liksom faller i skymundan. För oss som inte följer med det här så där lika noggrant som du, vad är det man liksom är engagerad i just nu? Att vad är de här stora politiska frågorna inom kulturfältet nu, skulle du säga?
Pengar. Men också kanske vilket värde man ger kulturen. Alltså, är det en guldkant på vardagen, extra lyx eller andligt försvar? Vi ser en dragkamp mellan idén om kulturen som en samhällsbärande investering, en välfärdsfaktor, och sen kulturen som en budgetpost som ska liksom bära sin egen vikt då. Men också kanske lite det här att hur mycket ska staten styra, hur mycket ska regionerna ansvara för, och hur mycket ska staten överhuvudtaget stå för, eller borde kulturen liksom stå mer på egna ben? Det är kanske det som har varit den stora diskussionen här nu.
Just
på senare
det.
Tid.
Och vad heter det? Det har ju varit överlag väldigt mycket fokus på nedskärningar också i den här podden och under den här regeringsperioden. Jag funderar lite på att hur mycket har nedskärningarna drabbat kulturfältet? Och hur ser det ut på finlandssvenskt håll också?
Nu har det ju varit helt jättestora nedskärningar, alltså historiskt stora nedskärningar. Det blev inte riktigt lika illa som man befarar där i början av den här Orpos regeringsperiod. Då talar man till och med om att institutionerna och liksom nationalscenerna ungefär kan vara hotade. Så det har inte liksom blivit så fullt så farligt som man befarar. Men nu är det ju liksom präglat av nedskärningar hela tiden, och det är säkert ganska tungt att jobba så. Det påverkar ju liksom vilken typ av kultur som görs. Man satsar mer på säkra kort.
När kom det där kultur är lyx, Rika Porras uttalande? När var det i början av
det? Det var just inför valet.
Det var inför valet, ja. Så det var liksom en del av valkampanjen var det här att kultur är lyx.
Ja, och sen funderar jag också att någonstans kanske hon talar lite till sina egna där. Mm. Det var en släng till de egna väljarna inför valet. Och jag tänker också att hon kanske mera tänkte på Nationaloperan till exempel. Att det var nog en liksom mera politisk släng.
Och vad menade hon då? Liksom? Att vad menade hon med att det är lyx? Menade hon det som en negativ sak?
Nå, helt säkert. Att nu... Ja... Det är svårt att säga. Alltså, de har kanske också haft sannfinländarna en linje där man vill skilja åt på något sätt. Högt och lågt och liksom...
Och lyfta upp det låga.
Ja.
För jag tror inte
och det finns folk och folk.
Ja. Mm. Jag tror inte att hon är ensam om i det här landet att tycka att till exempel just Nationaloperan är en lyx som det där vi inte ska hålla på och betala för.
Ja, nu har
och
de
inte bara sannfinländare.
Nej, precis. Och nu har de ju någon sorts linje förstås. Alltså, inte tror jag att sannfinländarna heller tänker att vi ska ha någon kultur. Men det ska vara kultur som på något sätt främjar deras syften.
Alltså typ... finsk identitet, ja. Synen på Finland. Är det såna tankar de
det
har?
Det tänker
då?
Jag. Inte vet jag hur uttalat det nu är, men nu ser man ju det kanske liksom här längs med åren.
Sverige gjorde ju det här kulturkanonen. I fjol hade det varit tal om något finländskt motsvarande också. Att vi borde
välja skapa ett medborgartest.
Medborgartest, ja. Men hur hade det varit tal om någon sån här kulturkanon? Just att det här är finländsk kultur?
Nej, jag tror att man har varit lite restriktiv politiskt vad gäller det. Mm. Inte har vi haft någon sån liksom, minst en bredare diskussion här.
Nej, just det.
Annat än att jag var på konstmuseet här nyligen i våras. Och där kan man nog tala om någon sorts kulturkanon, att berättelsen om Finland. Men det har ingenting med politik direkt att göra.
men det där, när du sa att det där pengar dominerar. Naturligtvis nedskärningskultur är inte den enda som man måste skära ner. Men det är lite paradox med att, det där, att politiken så att säga behövs för kultur. Alltså, nu talar jag om liksom, vårt politiska system. För att kulturen behöver pengar. Men sen efter det ska inte politiken blanda sig på något sätt. Det enda som behövs liksom är då pengar. Så jag tänker bara på begreppet kulturpolitik. Att det där.
Ja, du ska inte blanda sig med innehållet menar du?
Exakt. Mm. Kulturpolitik borde då betyda då endast att hur man allokerar pengar. Och sen liksom inte alls bry sig om. Liksom, kulturpolitik kan ju missförstås också i andra kontexter.
Man borde tala om kulturekonomi.
Exakt.
Men du sa att nedskärningarna mot kulturfältet inte blev så illa som han hade tänkt. Vad beror det på då att det inte blev så, det här skräckscenariot?
Man har väl hittat pengar någon annanstans. Det är ju alltid den här kohandeln att det är ju åt mig.
Var det just de här filmstödspengarna som man hittade någon annanstans eller var det något annat också som man kunde rädda?
Precis, och bland annat filmstödspengarna. Nu måste vi kanske backa bandet lite för att folk ska hänga med här. Det som var lite märkligt egentligen med vår nuvarande kulturminister, alltså samlingspartisten Marilena Talvitie, var att hon bedyra i en intervju för Yle, jag intervjuade henne, så sa hon att det kommer inte att komma några nedskärningar nu, det här var alltså för ett år sedan, att det kommer inte att komma nu i och med budgetmanglingen ytterligare nedskärningar mot kulturen. Men sen blev det ändå så att det var ganska rätt så stora nedskärningar som plötsligt dök upp. Mm. Och det var filmstiftelsen som skulle ha liksom råkat ut för väldigt stora nedskärningar. Och de började sen lobba väldigt intensivt. Förresten så var det SFP som också var med och sa det här att det kommer inga nya nedskärningar. Men ja, alltså konsekvenserna hade då varit att en tredjedel av filmstiftelsens offentliga medel skulle ha liksom fippats. Och då pratar man om att en stor del av liksom det inhemska filmutbudet kan, jag vet inte vad det nu halveras eller något annat drastiskt. Mm. Och det var det att de då talade om att det här stödet skulle klassas som kulturpolitiskt, alltså istället för kulturpolitiskt stöd som sånt här företagsstöd. Mm. Att där kanske det kommer det här samlingspartistiska in då.
Just det.
Och sen så, ja, sen blev det så att det här efter kraftig lobbning så av filmsidan, filmstiftelsen, så torpederades det här förslaget. Men då hamnade Talvitie kanske lite i dålig dagar för att hon först hade sagt att det inte blir några nedkärningar.
Blev det lite som att det kändes inte som att det var hon som beredde de här sparbesluten eller att det var inte riktigt hon som hade styr på sitt eget ministerium? Eller vad kan man dra för slutsatser efter en sån här fram och tillbaka?
Jag minns inte alla detaljer, men det var någon sån här märklig detalj som att det var något annat ministerium som på något sätt var det på finansministeriets sida som det hade dykt upp något sånt här förslag. Och där kom det där företagsstödet då mitt i allt in, att man började klassa det som det.
Mm. Just det. Men hur ser det ut på finlandssvenskt håll? Hur har vårt finlandssvenska kulturliv mått under den här regeringen?
Jag tänkte säga att vi har ju våra fonder.
Nej, men, vi har ju våra fonder.
Jo, vi kommer till det, men alltså det.
Inget att ironisera över.
Mm, men pappa kan inte betala allting, som det heter. Det som nu har lyfts fram var, här, den här våren var Janne Wass, alltså chefredaktör för Ny Tid. Han har gjort en stor utredning om hur kulturtidskrifterna utarmas. Bland annat för att man drar in de här stöderna och det där, då ökar också trycket sen på fonderna, men bland annat Svenska kulturfonden. Men fonderna har sagt här också under den här regeringsperioden att de kan inte lappa för allt. Och då måste man kanske lite se. Alltså, vi får se var det landar det hela. Sen stöd för litteratur med liten upplaga. Det har också varit framme. Så att det är kanske det här att den finlandssvenska kulturen har ibland särbehov. Mm. Och det märker man sen kanske inte i de här liksom stora besluten. Då borde fonderna komma in, men fonderna kan inte kanske komma in på precis allting.
Mm. Alltså när det är marginellt på finlandssvenska så är det faktiskt marginellt. Alltså.
Mm. Ja. Men nu säger pappa kan inte betala allting, så det gör ju inte pappa fonden heller och inte någon annan heller, utan det finns ju alltid någon sorts kvalitetsgranskning. Alltså vem är det som liksom, hur gör man det här egentligen, det här ursållande, vem som ska få stöd och vem som ska inte få stöd?
Talar vi om fonder eller talar vi om staten?
Är det Sören Lillkung själv?
No, de har ju sån här alltså olika, vad ska man nu kalla dem för? Olika grupper som går igenom en mängd olika bidrag.
Just det.
Jag har någon gång suttit i statens den här scenkonstkommissionen, alltså sektorn för danskonst. Och nu kan jag säga att det är nog helt sjukt svårt. Det kommer liksom hundratals ansökningar och så ska du liksom välja ut några. Det är helt jättesvårt och du har kanske inte sett alla. Du får nog gå på någon sorts. Då blir det ju ibland så att det är de som du känner till som du kanske väljer. Och när det handlar om konst och du ska kunna verbalisera hur den konst du gör i din ansökan, så nu är det ju helt sjukt svåra beslut.
Ja.
Och sen där finns det säkert också liksom krav på någon sorts liksom, vad ska man säga, så kallade resultat också, liksom, något som går att mäta.
Vi lever ju i den tiden nu där allting ska mätas och vägas.
Och också inom fondvärlden säkert också att man liksom ser att man har fått på något sätt utdelning eller vad heter, avkastning för, på sina stödpengar. Så att, det tänker jag också spelar in och kanske också just ännu mer gör att man liksom där också satsar på så kallade säkra kort som du pratade om här tidigare. Mm.
Sen har ju fonderna det här också att de ofta satsar på liksom, det är liksom satsningar, inte långsiktig finansiering. Ett exempel på det är ett exempel, de här konsttestarna som också har varit framme till diskussion här, att unga elever får gå och besöka till exempel Nationaloperan, platser som de inte alltid har tillgång till annars. Och det var ursprungligen så att det var Suomen kulturrahasto och Svenska kulturfonden som finansierar dem. Och så önskar man att staten ska komma in och liksom ta över. Men det tror jag inte sker.
Pengar finns inte.
Mm. Den är alltså kulturminister Talvitie, vars namn jag redan har glömt till exempel.
Mari-Lena Talvitie.
Ja, precis. Jag måste ju googla vem som är regeringen Orpos kulturminister före vi började. För jag upplever inte att hon kanske har haft en så hög profil. Vad säger du, Jenny?
Nej, hon är nog inte en profil med tyngd som till exempel Sari Multala.
Som var före
henne, ja, eller Anneli Saarikko under förra regeringsperioden, centerpartist. Talvitie är kanske mer en sån här saklig administratör. Och jag vet inte vad jag nu har läst mellan raderna, vad hon valdes väl dit ren då från starten för att hon kommer från Uleåborg och Uleåborg är kulturhuvudstad. Jag vet inte om det finns någon sån här
gång. Alltså Multala är ju gammal idrottare så det kanske ligger nära till hans idrottsminister.
Saarikko,
ja. Men har alltså Talvitie någon kulturell bakgrund? Och sådär,
no, jag vet inte, jag minns inte. Okay. Det är bara man liksom jämför dem med Multala. Så hon tycker jag har liksom kände väl sitt område.
Mm.
Och jag vet inte, det syntes också i besluten. Hon visste vad man talade om. Och den här rollen är ju liksom som kulturminister på många sätt jätteotacksam eftersom det är en ganska liten och lätt portfölj och uppdrag är nästan alltid att kära. Man kan ju också prata om att ifall kulturportföljen har blivit någon sorts snuttjobbpost under förra regeringsperioden så syntes det mycket. Alltså under
ja, hur många ministrar
satt då? Vi hade fyra, en per år. Okay, och jag intervjuade alla fyra. De kom och liksom for så här kors och tvärs hela tiden. Och jag raljerade då minns lite med valet kring Antti Kurvinen. När han sa att han hade varit med i någon hobbyteater. Och så sa jag att no, det är lite som att finansministern skulle lyfta fram att han spelar Monopol.
Men, sa du det att Kurvinen?
Jag sa det i radio.
Fick han replik? På det, eller?
Nej.
Han har nog inte riktigt många repliker.
Men å andra sidan så tänker jag också att det här är nog en post där man måste vara en jätteskicklig politiker där man gärna ska vara en stark profil som kan slåss för sin sak. Och sen har vi också i Finland en ganska stark tradition av tjänstemannaberedning när det gäller kulturministerposten. Att den behöver man inte alltid veta så mycket utan den liksom finns på bordet. Liksom. Man ska kunna presentera de här förslagen på ett tillräckligt punchy sätt, slagkraftigt sätt och ha karisma. Och jag funderar mycket att spelar det någon roll egentligen vem vi har på den här posten? Vi har ju tidigare haft då kulturprofilen Claes Andersson, ni minns. Mm-hmm. När var det nu då?
Under Lipponens period,
30 år sedan.
Där kom det, precis. Och han hade nog också det här impopulära beslutet att måste skära ner.
Det var ju en nedskärningsregering, lite samma som faktiskt som kanske nästa regering kommer att få det där, att försöka få tillväxt igång och liksom fortsätta med nedskärningar. Men det där är ju intressant ju att Claes Andersson som var det stora intellektuella så hamnar ändå i den här hetluften. Han skrev själv att han avskydde det där.
Mm, helt säkert. Inte det är ju roligt. Att nu är det ju roligare att vara där och liksom kunna dela ut pengar.
Men så det är inte liksom en stor fördel om vi har en kulturminister från kulturlivet som känner till. Kan det till och med vara en nackdel att man då tvingas, om man då tvingas göra hårda beslut så måste man gå liksom där och säga att man till exempel kommer från ett visst fält, Claes Andersson var författare och så det där kan det ju finnas en sån här misstanke om att han det där.
Att han skulle främja då liksom litteraturfältet
framåt annat. Nedskärningar drabba annat istället.
Men hörni, vilken, alltså minns jag helt fel, vad är det kulturministern i då regeringen Marin, någon av dem som alltså var kulturminister skar ner så det sjöng om det, sen ställde sig kulturarbetarna utanför riksdagshuset och protestera och då stod samma minister med och skanderade mot sig själv. Kommer ni ihåg det?
Det var den här fantastiska när de då under coronapandemin stod i sådana här perfekta vackra radar, alla svartklädda.
Ja, just det, med säkerhetsavstånd också, det var väl coronan.
Ja.
Jag vet inte om det var det som spelade in, men det var estetiskt var det.
Det var märkligt teater, ja, absolut. Mm. Men på tal om Sanna Marins regering, om vi nu liksom backar bandet lite, så nu kan man ju snacka också om det här att var det nu bättre då?
Nå, var det bättre då?
om jag minns rätt så såg vi en liten ökning av kulturbudgeten då. Men det handlar liksom också mycket om de här massiva coronastöden som delades ut, om ni minns, för att hålla liv i kulturfältet. Mm. Samtidigt som regeringen Marin beslöt att stänga ner hela kulturfältet på grund av pandemin.
Medan krogarna
precis,
fick ha öppet.
Där kom det. Krogarna, restaurangerna fick hålla öppna. Det blev liksom helt märkligt. Att det fanns kanske en sån här retorisk välvilja, men samtidigt var det också en massa märkliga krockar som det här att man planerar nedskärningar på 18 miljoner euro. Mm. Samtidigt som Sanna Marin bailade med artisteliten på Villa Bjälbo, dit hon hade bjudit in alla sina kändisartistvänner. Och det här gav ju liksom en bild av regeringen som någon sorts de älskar kulturskaparna, men förstår sig kanske inte alltid sen på den här kulturpolitikens långsiktiga behov. Nå, det blev ju ett himla ståhej kring det här och var det nu Kurvinen som protesterade, om jag minns rätt. Och sen blev det så att kulturen ändå fick tillbaka de här pengarna vid riksdagens så kallade julklappsutdelning. De här julklappspengarna är också alltid märkliga. För sen hittar man mitt i allt något på fått någon extra peng någonstans.
Ja. De är ju värdefulla för kulturen just för att de är ganska stora jämfört med hur mycket kulturen får.
Ja, men sen nu under regeringen Orpo så har verkligheten hunnit ikapp och nu är det bara rena nedkärningar hela vägen, känns det som. Att vi har ju liksom de här massiva nedkärningarna överlag i statsbidragen, men ja, det är ju nu mycket. Förutom de här stora nedkärningarna så syns det ju också i de här momshöjningarna sen på kulturen. Att medan andra länderna har, många andra länder har ganska låg moms på till exempel böcker, så höjde vi ju momsen från 10% till 14%. Och då handlar det ju också om den här konsumtionen, att inte bara nedkärningar direkt utan påverkar teaterbiljetter och böcker och så vidare.
Under pandemin var kulturfältet ganska bra just på att göra sådana synliga olika demonstrationer och protester. Och sådana. Hur bra tycker du kulturfältet har varit under regeringen Orpo att synliggöra för alla liksom, hur det skärs ner eller vad som är dåligt och så här? Har man orkat hålla motsvarande jippon och liksom hålla kulturfältet på agendan på samma sätt, tycker
jag
du?
Jag tror att den uppräglas av en matthet, att man försöker bara på något sätt överleva nu. Och sen det som vi kanske lite glömmer bort här i hela den här diskussionen nu om pengar är det här att kulturen ju tidigare i väldigt hög grad finansierades med Veikkaus tipsmedel, alltså andra människors spelberoende. Och de här pengarna var tidigare öronmärkta för kulturen i budgetmomentum. Men de här tipsmedlen har minskat väldigt drastiskt under de senaste åren. Och nu håller ju dessutom Veikkausmonopol på att luckras upp. Mm. Alltså det är från är det 2027, början av 2027 som man kommer att öppna det här licenssystemet för liksom också andra än Veikkaus. Och sen har de här Veikkauspengarna då flyttats till den allmänna statspotten. Och jag frågade Multala för ett par år sedan på ett sånt här bakgrundsinfo att hur ska det då gå när de här pengarna flyttas liksom till den här statspotten, allmänna potten. Och hon menar då att när man öppnar det här licenssystemet för också andra än Veikkaus så kommer det bara liksom, fyrkorna bara liksom rasslar in och då finns det också mera pengar att dela ut i kulturen. Nå, inte går det ju nu riktigt så, det ser vi ju, att när det flyttas till den allmänna potten så om det inte är öronmärkt så får det hux flux pengarna.
Det finns alltid behov någon annanstans och sen är det säkert andra ministrar som är där och lobbar. Liksom, förstås, det är ju alltid så det går. Är det inte öronmärkt så är det allas pengar. Grabs.
Så är det.
Men vad heter det? Jag kommer ihåg att var det inför förra riksdagsvalet så liksom pågick det en kampanj att man ville just höja så här statsandelar eller liksom vad heter det, statsstödet till kulturfält. Och man pratade om 1%-kampanjen eller vad det nu hette. Och då ville man alltså höja så här kulturbudgeten till 1% av statsbudgeten. Är det här någonting som du tror att vi kommer se inför nästa riksdagsval eller hur realistiskt är det här i in this economy så att säga?
No, den är ju alltså nu 0,8% av BNP, den här procentandelen. Och jag var faktiskt på bio här nyligen och så såg jag de här reklamerna, vet ni, som kommer före filmen börjar. Så där dök den upp, den här 1% liksom kampanjen. Att nu håller de ju på lobbar, men jag vet inte alltså. Jag tror ju inte att vi kommer att se någon höjning på länge. Att när vi i Finland diskuterar om vi har råd med 1% så har till exempel Estland lite på 2%. Nu har de ju också för att de behöver liksom också satsa på sitt försvar. Så har de också skurit ner. Men jag tänker i Estland så ser de inte kultur som en kostnad som ska kapas när det blåser snålt. Utan det är mer som så här, en del av det andliga försvaret. Att just det här att om någon anfaller så vad har man då kvar att försvara? Att kulturen är ju den vi är. Och det är ju också någonting som man har börjat prata mer om i Finland. Om kultur som andligt försvar. Också president Stubb lyfte fram i det här i en intervju när jag fick träffa honom förra sommaren. Så talade han mycket om det här. Men sen samtidigt så utan pengar så är det ju bara liksom festal.
Fast där är ju lite risk sen att om man börjar mer och mer tala om att kulturen har en uppgift som den andliga försvararen så börjar man också tala om innehåll, om kvalitativa termer, hurdan borde kulturen vara som just försvarar andligt just oss här i Finland.
Man får bara sätta upp okänd soldat och sånt här.
Du menar att vi glider in på någon sorts kulturkanon där då?
Lite, ja. Mm. Man får den här diskussionen, den här kvalitetsdiskussionen som kanske då inte borde finnas när man då ska dela ut pengar.
Mm. Men finns det liksom inte alls någon politisk styrning när det gäller kultur? Alltså så här, det man får pengar för i Finland för att en kulturinstitution eller ett projekt eller vad det nu kan vara. Finns det ändå liksom så här mål man ska uppnå eller liksom att försöka staten ändå lite sådär, det skulle vara kul om ni skulle gå lite hitåt?
Nå, alltså nu finns det ju de där tjänstemännen som tittar just att vad är det man kär i till exempel. Nu försöker de väl titta också lite att hur mycket har man skurit av det fria fältet som ju alltid är de som oftast lider mest när det är starka nedkärningar. Men, och sen det som nu syntes här var också, jag vet inte om det hade någonting med våra centerpolitiker att göra, men det man tittar på är också den här regionala spridningen, att det ska finnas kultur överallt i Finland, inte bara i huvudstadsregionen, och de här språkliga aspekterna. Så att på det sättet liksom, kanske man styr, men inte vet jag, liksom, det är nog lite röd flagga det där med att börja titta hurdan typ av kultur. Och jag har alltså tidigare varit ballettdansare själv, så jag har någon gång också själv sökt pengar av till exempel kulturfonden i tiderna. Så nu, man måste nu alltid redogöra i efterhand att man faktiskt har till exempel besökt då den där kursen som du sökte pengar för eller så här. Alltså, annars får du inte pengar i fortsättningen.
Finns det någon kultur, liksom, vad ska vi säga, sektor som alltid, alltså, så länge du har jobbat bevakat det här, mm. som alltid har alltså, verkar på något vis ha bra flyt och vara uppskattade när det är alltså, pengar. Vet du, att pantomimiker får alltid pengar, eller ballettdansare, eller filmregissörer får alltid pengar i Finland. Mm. Eller är alla banka?
Svårt att säga, men nu är det ju de här nationalscenerna som är kanske de allra mest tryggade. Alltså Finlands national
från
ballett
och nu också och Svenska opera. Teatern.
Jo, och det var, ja, vi kommer dit. Ja. Finlands nationalopera och ballett, nationalmuseet, nationalteatern och numera också Svenska teatern. Det blev ju lite märkligt det här eftersom Svenska teatern själv har kallat sig för nationalscen sedan 100 år. Och så kom det här i våras, det här beskedet om att nu blir de också nationalscen. Och då var jag sådär, jag har ju skrivit hur många artiklar som helst om att de är nationalscen. Att vad handlar det här om? Men det var faktiskt det att de i lag nu är under på samma nivå som de här övriga nationalscenerna. Det vill säga de är lite mer tryggare.
Just det.
Lite fortsätter på Joakims fråga, men när man tänker på och då, de här kulturdemonstrationerna där alla står i svart och det där och gemensamt liksom kämpar för det här 1%-målet då. Men när man sen på kulturfältet liksom inomhus ska vi säga, bakom lyckta dörrar så finns det ju knappast någon sektor som är så lika i strupen på varandra som just kulturmakare och jag menar hur liksom är faktiskt alla på liksom samma.
Det här var det kanske det som blev det där liksom stora kruxet då under pandemin. Att till exempel andra branscher har en ganska stark lobbningsmekanism. Men inom kulturen så fanns inte den här gemensamma rösten så mycket på samma sätt. De, mer kanske inom den här underhållningssidan så finns det starkare lobbning. Men sen, no, det finns Kultarry alltså.
En intresse, det är väl någon sorts intresseorganisationen
central något för kultur eller vad det nu heter, med Rosa Meriläinen i spetsen,
just det, ja.
Också politiker själv.
Grön.
Mm. Men att kanske det här just att när det är ont om pengar, man märker det nog att hur den här avundsjukan som finns inom, när det finns lite pengar, så då, när någon får någonting så är de andra förstås fruktansvärt
hur avundsjuk. Märks den avundsjukan?
No. Ju mindre det blir så desto mer på något sätt finns det av det där att man snägar och varför får den där nu? Författare är otroligt avundsjuka på varandra.
Okej.
Ja, det märks nu helt enkelt. Mer när man rör sig ut.
Fast det är ju på ett sätt ett gott tecken också. Det visar att det inte finns någon risk för likriktning här. Att det där alla, okej, avundsjuka det är ju en annan sak. Men jag menar ändå att det liksom, om det också bottnar i det att liksom man liksom har så olika visioner. Vilket är ju jättebra att det finns så jäkla många visioner. Och,
men sen
när
det, liksom uppstår någon sorts kriser och man måste tillsammans
bestämma vem som ska få
och liksom hur ska de få. Att jag tänker ibland så här också när det gäller till exempel hur folk läser innehåll på mediernas plattformar. att skulle liksom alla de här läsarna gadda ihop sig, att vi är alla intresserade av kultur, så skulle det vara ganska många. Mm. Men det blir ibland så nischat att om du är intresserad av litteratur så kanske du inte vill ha så mycket med teatern att göra, och konstmänniskorna kanske inte är så intresserade av dans, men att på något sätt all solidaritet i dessa tider kunna lyfta alla varandra. No, jo, eventuellt lite sidospår.
Det är så vacker vision.
Ja, att sympati klicka. Allt som är kultur så sympati klickar man så här. Ja,
imagine. Någon sorts politik klickande.
Ja.
Men det som jag nu ville pinpointa här med den här också som handlar om liksom lyft var att vi har ju den här kulturpolitiska redogörelsen vars syfte var att inte liksom, att när man idkar politik så är det ofta den här korta regeringsperioden där alla sen mitt i allt grälar och så tittar man inte liksom framåt. Och i synnerhet kulturen skulle behöva den här framförhållningen för att till exempel inom teatern så gör man upp repertoarer många år på förhand och måste man ju veta vad man har för folk att jobba med och hur mycket pengar man har att röra sig med och vad man ska satsa på och så vidare. Nåväl, den här kulturpolitiska redogörelsen sträcker sig alltså fram till 2040.
Okej.
Så det är långt framåt och den är fylld av vackra ord om kulturens kraft, exportmöjligheter, vad heter det nu? Exportmöjligheter som ju Samlingspartiet vill se mer av. Och hur viktig konsten är för vår nationella resiliens. Mm-hmm. Här kommer det försvaret. Men sen blir det lite svårt på något sätt att bygga en katedral för 2040 om man samtidigt drar in pengarna till fundamentet. För att kulturpolitik handlar ju inte bara om att rita upp kartor för framtiden, utan vi måste ju också ha sen de där konstnärerna som i framtiden ska finnas där. Att det är inte så där bara att mitt i allt skapa nya förmågor, utan om de inte har jobb. Så det såg vi under pandemin att många sökte sig till andra branscher.
Exakt.
Så då måste ju liksom, det finns spetskunskap som tar år att odla fram. Och det här behöver man också värna.
Men vänta, alltså, kulturpolitiska redogörelsen, ingenting mer konkret än att kultur är viktigt fram till 2040.
Nu finns det nu säkert också av den här 1% målet och så vidare, att det behövs pengar.
Men ganska snömosigt, åtminstone det som du återgav nu.
Nu finns det säkert konkreti också, vi raljerar nu lite.
Här är ju igen den här risken att hur ska man balansera så att man inte liksom kommer med en statlig rekommendation över hur kultur ska bedrivas.
Poängen är att utan pengar så kan man inte idka det här.
Så är det.
Men ja, alltså, om min tolkning att det var lite bättre kanske, alltså förutom att det var pandemi, så kanske det var lite bättre under Sanna Marins socialdemokratiska regering. Många andra partier förstås med där också. Men väntar då kulturfältet lite generaliserande på att det blir en socialdemokratiskt ledd regering igen efter det här valet? Sossarna har ju lett till de här.
Men den stora kulturmannen Antti Lindtman som statsminister.
Ja. Jag tror att värdediskussionen kan vända. Alltså att hur man talar om kulturen. Och det är ju förstås viktigt också för att det påverkar sen också hur allmänheten uppfattar kultur. Och kanske konsumtionen, jag vet inte. Men som sagt, money talks. Och jag tror inte att det kommer inom den närmaste framtiden att komma så hemskt mycket mer. Alltså vi kommer inte att se ett pengaflöde. Och då handlar det ju i så fall om en lån.
Alltså att man ska ge lån till kulturfältet?
Jag menar att om man ska öka kulturbudgeten, ifall alla andra ska skära ner, alltså det har ju talats om massiva nedskärningar också i fortsättningen, så det är ju liksom önsketänkande att tro att det skulle mitt i allt ramla en massa till kulturen då.
Ja.
Eftersom den här nämnda Veikkaus-grejen.
Ja, precis. Men har ändå så här, kan man ändå generellt säga att vem kulturfältet skulle helst vilja se i regering? Skulle man vilja se en Orpo 2 eller skulle man vilja se något annat?
En Purra 1.
Nu är det väl generellt då vänstern, SDP, de gröna, eventuellt SFP som är de här liksom kulturpartierna. Ibland, alltså jag vet inte, det har varit helt intressant det här också, diskussionen om bildningsborgare, civistusborgare.
Ja, just det.
Att det finns ju nog liksom inom samlingspartiet också sådana som talar för bildning och kultur. Mm-hmm. Men kanske lite på ett annat sätt.
Men ett utdöende släkte enligt vissa åtminstone.
Det finns ju splittring inom samlingspartiet också. Så att.
Men som vi såg just 95, socialdemokratiskt ledd regering där Vänsterförbundet i Gröna satt och där vi hade vår man Claes Andersson som kulturminister, så handlade det ändå om nedskärningar.
Och det kanske gör extra ont just då i och med att man kanske företräder kulturen. Det kanske också de partierna som kulturfolket så där generellt röstar på.
Men sen kan man tänka att partierna tänker att det är lättare att skära nu i kulturen eftersom vi sitter ändå på vår piedestal i kulturfolket.
Vi har vår pianist som kan gå iväg och köra ner. Jenny Jägerhorn, tusen tack för att du besökte politiken.
Tack, det var väldigt roligt.